Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Och soldaterna vred ihop en krans av törne och satte på hans huvud. Och det hängde på honom en purpurröd mantel. De gick fram till honom och sade: "Var hälsad, judarnas konung." Och de gav honom örfilar. Sedan gick Pilatus ut igen och sade till judarna: "Jag för ut honom till er för att ni ska förstå att jag inte finner honom skyldig till något." Jesus kom ut med törnekransen och den purpurröda manteln, och Pilatus sade: "Här är mannen." Så snart översteprästerna och deras folk fick se honom ropade de: "Korsfäst, korsfäst." Pilatus sade: "Ta honom och korsfäst honom själva. Jag finner honom inte skyldig till något." Judarna svarade: "Vi har en lag, och enligt den lagen måste han dö, eftersom han har gjort sig till Guds son." När Pilatus hörde detta blev han ännu mer oroad. Han gick tillbaka in i residenset och frågade Jesus: "Varifrån är du?" Men Jesus gav honom inget svar. Pilatus sade då: "Vägrar du att tala med mig? Vet inte du att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig?" Jesus svarade: "Du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den från ovan. Därför har den som överlämnade mig åt dig större skuld." Efter det svaret ville Pilatus frige honom, men judarna ropade: "Om du släpper honom är du inte kejsarens vän. Den som gör sig till kung sätter sig upp mot kejsaren." När Pilatus hörde de orden lät han föra ut Jesus och satte sig på domartribunen i den så kallade stengården, på hebreiska Gabata. Det var på förberedelsedagen före påsken, vid sjätte timmen. Pilatus sade till judarna: "Här ser ni er kung." Då ropade de: "Bort med honom, korsfäst honom." Pilatus frågade: "Ska jag korsfästa er kung?" Överste prästerna svarade: "Vi har ingen annan kung än kejsaren." Då utlämnade han Jesus åt dem till att korsfästas. Det tog honom alltså med sig.
Josef från Arimataia, som var lärjunge till Jesus fast i hemlighet av rädsla för judarna, bad efteråt Pilatus att få ta ner Jesu kropp. Pilatus tillät det och Josef gick och tog ner kroppen. Nikodemus kom också dit, han som första gången hade sökt upp Jesus på natten, och han hade med sig en blandning av myrra och aloe, omkring 30 kilo. De tog Jesu kropp och lindade den med linnebindlar tillsammans med kryddorna, så som judarna brukar göra vid en gravläggning. Intill platsen där Jesus hade blivit korsfäst fanns en trädgård, och i trädgården en ny grav där ännu ingen blivit lagd. Där lade de Jesus, eftersom det var den judiska förberedelsedagen och graven låg nära.
Fantastiskt att se er alla här. Korset är verkligen en plats att tillbedja vid. Vi har hört texterna läsas här nu, och vi har dem ju i de alla fyra evangelierna. Och nu har vi hört Johannes version av det. Jag skulle vilja att vi bara landar i en enda vers ifrån Petrus brev. Och så har vi med oss hela berättelsen omkring korset och Jesu död. Och så ska jag ta er med i några tankar omkring vad korset och försoningen betyder. Petrus säger i sitt första brev, kapitel 3, vers 18: "Kristus själv dog ju för era synder, en gång för alla. Rättfärdig dog han för er orättfärdiga, för att leda er till Gud." En fantastisk kort sammanfattning av Petrus, som i de här få orden säger egentligen allt det som faktiskt Jesus gör för vår skull. Det finns en känd predikant, eller fanns en, som hette Oswald Chambers. Han levde på 1800-talet. Han har skrivit en känd bok. Jag tror den heter Mitt yttersta för den högsta, eller något liknande. Jag har den själv, jag kommer inte ihåg titeln precis. Jag var tvungen att översätta den från engelska, för jag tittade i min telefon precis före här. Men poängen är att han sa så här om korset: "Hela himlen är intresserad av Kristi kors. Hela helvetet är fruktansvärt rädd för korset. Medan människan är den enda varelse som mer eller mindre struntar i dess betydelse. Hela himlen är intresserad av Kristi kors. Hela helvetet är fruktansvärt rädd för korset. Medan människan är den enda varelse som mer eller mindre struntar i dess betydelse. Ibland förvånas jag över mitt eget sätt att tänka och vara här. Och jag känner igen mig i Johan Glans klipp, om ni har sett det, när han hade sin Skåne-tour för några år sedan. Finns att höra det här på YouTube. Och där han driver lite grann med, om en kristen företrädare hade kommit till en reklammakare och skulle uppfinna påsken. Och säger, det här är det jätteviktigt för oss kristna. Vi vill fira Jesus, hans död, hans uppståndelse. Och det betyder väldigt mycket för oss. Hur ska vi göra? Och reklammakaren säger, och han säger på skånska då, ja, kycklingar. Vi ska ha kycklingar i mängder. Och ägg, 90% ska handla om ägg, säger han. Vad konstigt, säger han. Ska det handla om ägg? Är det hönstema på det hela? Ja, precis, det ska ni ha. Och fjädrar i buskar och allt vad det är. Jag tycker han har en tydlig poäng. Alltså det är som att han säger, när vi svenskar och i västvärlden, vi ska fira kanske den viktigaste högtiden som vi har. Och då fyller vi det med massa annat innehåll som inte alls handlar om Jesus eller handlar om försoningen. Och därför var det intressant också med kommentaren från Oswald Chambers. Vi firar ju påsk inte för att våren har kommit i första hand. Vi firar ju inte påsk för att vi får god mat eller för att vi får vara lediga eller något annat. Vi firar ju påsk för att Jesus Kristus, Guds egen son, gav sitt liv för vår skull. Och därför tror jag det är så oerhört viktigt att när vi läser de här texterna, det här måste få på något sätt landa i dig och mig. Vi måste leva i de här texterna. Vi måste låta dem få vara det de faktiskt är. Berättelsen om att Gud själv klev rakt in i historien. Gud själv kliver rakt in i historien. Och försöker lösa den kanske svåraste ekvationen av alla. Hur synd, ondska och död kan bli till förlåtelse, godhet och evigt liv. Hur löser man en sån ekvation? Det är bara Gud själv som kunde göra det. Och han gör det på ett fantastiskt sätt, på ett mystiskt sätt, på ett underbart sätt. När Petrus skriver att Kristus dog för era synder, egentligen står det i grekiskan, om man ska vara riktigt noggrann, så står det inte era synder, det står bara Kristus led för synder, står det egentligen. Alltså Petrus är inte så intresserad av att peka just på sina brevmottagare och säga just era synder. Han pratar om att Kristus dog för alla våra synder. Han dog för Petrus egna synder. Han dog för dina och mina synder. Han dog för oss. Och Petrus liksom lyfter upp det här. Dessutom läser vi hela Petrus brev så förstår vi att mottagarna av brevet led för sin tro. Och Petrus vill liksom peka på, ser ni, ni lider nu för er tro, men Kristus led för er. Han led för oss och hans lidande kommer leda till härlighet och seger. Och därför är vi inte utlämnade åt lidandet. Vi är inte utlämnade åt döden. Vi är inte utlämnade åt ondskan, mina vänner. Utan Jesus lider och dör för vår skull. Och jag som kristen är det ju bara så. Vi måste ju landa i det här. Och jag tänker, det här är det starkaste hoppet som mänskligheten har, vänner. Det vi firar på långfredag. Och en del av oss har klätt oss lite mörkt idag för att vi liksom på något sätt vill poängtera. Jesus dog den här dagen. Jesus han gav sitt liv den här dagen av fri vilja. Och det är den enskilt största händelsen i mänsklighetens historia som ändrar innehållet för våra liv. Som förändrar historiens gång på ett sånt sätt att varje människa har potential till ett hoppfullt och gott liv utifrån korset. Är det något att fira? Ja, det är verkligen det. Det är något fantastiskt viktigt att fira. Och vänner, det gör ingenting Om det får vara lite sorgset en sån här dag. Det gör inget om det får vara lite tungt. Därför att det Jesus gjorde var så tungt. Så han höll hela världen i sina händer vid det här tillfället. Han gav allt. Och det är inte som om du och jag skulle ge allt. Han gav allt och han var Guds son. Och han gav ändå sitt liv för den här världen. Någon har sagt så här, jag vet inte vem. Men jag hittade citatet och jag tyckte det var väldigt bra. Han kom för att betala en skuld han inte var skyldig, för att vi var skyldiga en skuld vi inte kunde betala. Jesus kom för att betala en skuld som han inte var skyldig till. Därför att vi hade en skuld som var så stor så vi kunde inte betala den. Därför kom Jesus. Därav att vi firar påsk. Därav att vi har möjligheten varje år att komma tillbaka till detta. Därför firar vi dessutom uppståndelsen varje söndag. Vi firar alltså Jesu död och uppståndelse varje söndag, vänner. Att han gjorde det han gjorde. Därför vi gör det på söndagen. På gudstjänsttid. Därför att det är Jesu egen dag. Jesu uppståndelsedag. Ni alla hört talas om skuldsanering, tror jag. Hoppas inte så många av er har behövt det i verkliga livet. Men skuldsanering kan man ju få. Man kan ansöka om det om man har skulder upp över sina öron och inte kan betala. Och under lång, lång, lång tid inte kan betala och skulderna bara växer. Så kan man ansöka om det. Och så får man ju någon form av plan för hur man ska göra. Och det är ofta 5 år det handlar om som man måste betala åtminstone delar av sin skuld. Och så står det, om man läser om det här, om man absolut inte kan betala så kan man få uppskov med att överhuvudtaget betala någonting på sin skuld. Vet ni, den största skuldsaneringen den här världen någonsin har skådat eller kommer att skåda, den har Jesus vunnit för dig och mig. Det är det största undret av alla i världshistorien. All den synd, ondska och död som mänskligheten samlar på sig och kommer att samla på sig är redan sanerad. Skulden är betald genom Jesus, mina vänner. Och du som begrundar detta nu, gör det verkligen på djupet. För det här är något som inte går att jämföra med någonting annat. Så den största skuldsaneringen står Gud själv för. Jesu död är det fullkomligaste betalningen, det fullkomligaste offret av alla för att sätta mänskligheten, dig och mig, oss fria från den skuld som annars är omöjlig att betala. Kolosserbrevet 2 säger: och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser, och lyssna, och drog ett streck över det skuldebrev som belastar oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna, utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Hör ni vad jag hör? Alltså det brev som talar om du och jag har en skuld som är omöjlig att betala, det tar Jesus, fäster det på korset och så är skulden betald. Det här är för dig och mig, vi har hört det så många gånger så det är svårt att riktigt ta in. För vi tycker att, ja men vadå skyldiga, vadå skuld? Men vi vet att vi är benådade och vi lever i det. Jag tror det är nyttigt att förstå att det fanns ingen befrielse att få annat än om Gud själv hade klivit in i världshistorien. Det fanns ingen skuldsanering som vi kunde få annat än att Gud klev in. Korset är beviset på det. Korset är beviset på att Gud gör allt för dig och mig. Så därför firar vi långfredag, mina vänner. Därför sitter du här idag. Inte bara för att sitta bort 1,5 timme när det är fint väder ute. Vi sitter här därför att vi vet vad det betyder. Och vi vill att det ska betyda allt för vårt liv. Det andra Petrus säger, det är att han säger att det är en gång för alla. Och när jag läste om skuldsaneringen så stod det så här också. Om det sker en stor förändring av din ekonomi under skuldsaneringsåren, är det viktigt att du kontaktar oss, eftersom det finns en möjlighet att ändra beslutet. Där har vi en stor skillnad, mina vänner. Kronofogden kan ändra beslutet. Om jag plötsligt tjänar mera pengar, plötsligt har det lite bättre, så måste jag tala om det för kronofogden, och kronofogden säger: ah, min vän, du har det lite för bra nu. Nu får du minsann betala mera. Mm-hmm. Vet ni, det beslut som Gud fattade i och med att han sände Jesus, det beslutet ångrar han aldrig, eller tar han aldrig tillbaka. Aldrig. Oavsett hur bra eller dåligt du och jag har det. Han tar aldrig tillbaka det beslutet. Och låt oss läsa det. Det står så här i Efesierbrevet 1:9. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han hade fattat från början. Ett beslut han har fattat från början, och läser man vidare så handlar det om att sammanfatta allting i Kristus. I himmel och på jord. Allting. Det beslutet har han fattat redan i tidernas begynnelse. Och det är fattat för dig och mig, min vän. Han ångrar inte det. Din skuldsanering och min skuldsanering, den står fullt och fast och fix och färdig i Jesus Kristus. Vi behöver inte meddela honom och säga: Herre, nu mår jag lite bättre. Behöver jag göra mer nu för att du ska ge mig nåd? Då svarar han: min nåd är allt du behöver. Du har fått allt. Din skuld är sanerad. Lev ut det liv du har fått i glädje. Ge vidare det du har fått till andra. Det är vad han säger till oss. Guds beslut står fast. Hebreerbrevet betonar tydligt att han har gjort det här en gång för alla. Petrus sa det i den här texten vi läste, och Hebreerbrevet 9, för att läsa några verser där. Lyssna ska du få höra. Hebreerbrevet förresten ska du studera noggrant, min vän. Om du vill förstå vad det är Jesus gör. Om du vill förstå det här med offer, med vad då överste präster, vad då gå in och offra blod i templet. Hur då? Hur får man ihop det här med vår moderna syn på livet? Läser du Hebreerbrevet, min vän, så får du en helt ny syn på vad Jesus har gjort för mänskligheten och för dig och mig. Så här säger Hebreerbrevets författare från vers 24 i kapitel 9. Lyssna nu. Han gick in i själva himlen för att träda fram inför Gud med våran sak. Med vår sak. Med vår skuld, tänker jag. Och han gjorde det inte för att offra sig många gånger, så som överste prästen varje år går in i helgedomen med blod som inte är hans eget. Då hade han måste lida många gånger alltifrån världens skapelse. Men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidens slut, för att utplåna synden genom att offra sig själv. Och liksom det är människans lott att en gång dö och sedan dömas, så har Kristus en gång offrats för att lyfta bort mångas synder. Och ska uppenbara sig en andra gång, och då inte för syndens skull, utan för att rädda de som väntar på honom. Hör ni? Jesus tar alltså våran sak, går in för den store kronofogden, går in för vår Herre och skapare, som älskar oss över allting annat, som inte är en snål och sniken Gud, och som vill mer än väl skuldsanera ditt och mitt liv. Jesus kliver in framför honom och säger: jag tar deras skuld på mig. Jag offrar mig, jag ger mig själv för mänsklighetens skull. Och så gör han det. Och det blir en betalning som leder till att du och jag går fria. Du är skuldsanerad. Så vill du och jag ha del av den, så behöver vi bara ta emot den skuldsaneringen. Jesus är det felfria påskalammet, min vän. Han är den som ger allt vid ett och samma tillfälle. Han bär fram sin egen kropp. Han är Guds son. Han är felfri på det viset. Skulle prästerna offra i templet för sin egen synd och för folkets synder, så var offret tvunget att vara felfritt. Det var tvunget att vara ett lamm som du inte kunde hitta. Ja, det är halt på höger ben. Ja, det går inte. Ja, men det där är bara ett halvt öra. Går inte. Den där har en fläck på rumpan. Går inte. Är ni med? Så tog man det felfria, det bästa av lammen. Och det var det som offrades längst inne i templet. Av överste prästen, en gång per år minst, och sen står det också om syndoffer som förekom varje dag. Men det stora syndoffret en gång per år, längst in i helgedomen för hans egna synder och för folkets synder. Och det var tvunget att återupprepas, återupprepas, återupprepas. Så kommer Jesus och gör ett enda offer. Han är syndfri, mina vänner. Och just för att han var det, så kunde han vara det felfria lammet som offras för oss. Så att du och jag inte behöver offras på grund av vår dom, så vi drar över oss genom synden. Den dom som faller över oss. Och därför när Jesus kommer, så kan vi sedan frimodigt träda fram inför Gud. Vi kan frimodigt nalkas Gud, som det står. Tryggt komma till Gud i Efesierbrevet 3:12. Därför att han har gjort det han har gjort. Och det här är en fantastisk sak. Alltså, vi läser de här texterna om jag tänker på till exempel Ester. Ni vet Ester i Gamla testamentet som ska rädda folket. Och så får hon kallelse från en judinna. Och hon har blivit en drottning hos kungen. Och hon får ett uppdrag att rädda Israels folk. Och träda inför kungen. Problemet är att vem som helst kan inte gå fram inför kungen hur som helst. Då måste kungen i så fall bevilja det. Och räcker han sin spira mot den personen, när den personen närmar sig konungen, så är det okej. Okay. Annars är det inte okej. Okay. Och då kan du bli straffad, till och med döden, om du närmade dig kungen på ett ovärdigt sätt. Men Ester tar sitt liv i sin hand och går inför kungen, och kungen räcker ut sin spira mot henne. Och hon för judarnas talan, Israels folks talan, och folkets liv räddas. Och de får försvara sig mot de fiender som stod upp emot dem. Alltså, det jag tänker är, Jesus Kristus tar vår sak inför fadern. Fadern räcker ut spira mot honom och säger, du kommer med någonting som jag vill ta emot. Ett offer för folkets synder. Och han tar emot det. Och vi går fria. Vi har en försvarare, vänner. Vi har en som står upp för oss. Som gör allt för dig. För att du och jag ska gå fria. Det här är stort. Och det är svårt att fatta. Jag förstår att ni ser ett som frågetecken långfredags förmiddagen. Därför att det här är så märkligt. Det här är ett mysterium. Och även hur mycket vi dyker ner i det, och ännu mycket teologer och andra och lärda har dykt ner i den här frågan, så kan vi aldrig helt förstå den. Men vi kan förstå det så långt. Att Gud har i Jesus Kristus gett oss nåden att närma oss honom igen. Att vi får umgås med Gud igen. Du och jag är älskade Guds barn och får komma honom nära. Och det är fantastiskt. Det är en gåva att njuta av. Därför, mina vänner, firar vi långfredag. Det stod också i texten att han som rättfärdig dör för de orättfärdiga. Jesus är det här påskalammet, som jag sa. Han är utan synd. Därför kan han göra just det här. Därför kan han ge sitt liv. Därför gör han det för oss orättfärdiga. Ja, men tänker du, jag är ganska bra. Jo, det är du. Du är framförallt där du är älskad. För Gud har skapat dig och han har skapat mig. Han har en tanke med våra liv. Det är inte så att Gud tittar på oss och bara ser att vi är liksom benådade syndare enbart. Jag kommer tillbaka till dig mot slutet här. Utan han ser så mycket mer. Han ser på dig och mig med kärlek. Men så länge skulden finns kvar, så länge oförsonlighet finns kvar, så måste den helige Guden ta itu med det på något sätt. Och det enda sättet han kan göra det på, det är att sända ett felfritt offer. Och det är Jesus. Enda sättet han kan få bukt med den här svåra ekvationen. Hur får man ihop kärlek och synd? Hur får man ihop det här så att den guden kan, som älskar oss över allting annat, kan umgås med oss? Och han måste ta itu med problemet. Och han gör det genom Jesus. Och han löser ekvationen. Och han ger dig och mig liv. Och till sist, mina vänner, vad stod det? Jag tyckte det var så enkelt och så rakt och så tydligt. Så står det, han gjorde det för att leda oss till Gud. Eller för att föra oss till Gud. Och då tänker jag inte bara hem till Gud en dag i evigheten. Jag tänker för att föra oss till Gud nu. Så att du och jag får umgås med livets Herre själv. Förstår vi det här, vänner? Jag tänker att för mig är det i alla fall så ofta att jag någonstans i min tanke nöjer mig med att ja, men tack Herre, du har benådat mig. Jag är en förlåten syndare. Tack. Och där finns en djup glädje. Jag vill inte raljera med det här. Det här är det djupaste. Men vet ni, det är så mycket mer som det betyder att leda oss till Gud. Det är så mycket mer av liv, av kraft, av glädje, av frid, av jubel, av ledning, av hjälp, av tröst. I det vi får genom Jesu offer och genom korset. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit, säger Paulus i 2 Korinthierbrevet 5. Vi är en ny skapelse. Det är inte bara, förstå mig rätt när jag säger bara. Det är lite fel betoning. Det är inte bara att jag är benådad syndare. Det är så mycket mer. Det är en ny skapelse. Det är ett nytt liv. Det är ett sätt att leva som utgår ifrån att jag är förlåten min synd. Och sen öppnar sig ett fantastiskt liv. Som tar för dig och mig inte bara ett liv att upptäcka. Utan en hel evighet. Jag tror inte ens i evigheten, min vän, att du och jag fullt ut kommer att upptäcka allt det goda vi har i Kristus. Så är det. Det är inte så att det tar liksom en halvtimme i evigheten. Så där har det gått en halvtimme. Nu fattar jag precis allt det här. Ja, det var därför, Jesus. Härligt, vilka skatter vi fick. Underbart. Ja, men då njuter vi resten av evigheten av det här. Ja, titta på nu. Jag tror att det är så att det finns så mycket liv. Det finns så mycket, precis det som Bibeln säger. Lyssna här, ska du få höra. Lyssna här vad det står. I 1 Korinthierbrevet 2. Vi förkunnar vad som står i skriften. Vad inget öga sett och inget öra hört. Och ingen människa anat. Det som Gud har berättat dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden. Ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Om vi är riktigt ärliga när vi läser det så anar vi och förstår vi att vi inte anar och förstår. Eller hur? Vi vet inte egentligen hur fantastisk den här skatten är som Gud har vunnit för oss genom korset. Det är svårt att omfamna. Vi får kliva in i nåden, leva i nåden fullt ut med Jesus Kristus, med Gud i detta liv. Och vi vet att det vi smakar när det är som allra, allra, allra bäst så är det en liten, 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 liten försmak av allt det som kommer att komma oss till del en dag. Och det är det här som borde fylla oss med sån glädje så att ni borde spritta upp allihopa nu, dansa i bänken, slå några volter, göra high five med den som sitter bredvid er och springa ut och ropa till dem ute på gatan som inte är ute just nu i och för sig, utan ligger hemma och sover. Och säga bara, Jesus är vägen, sanningen och livet. Det finns ingen annan väg. Vi är förlåtna alla synder. Det finns en väg till ett liv som är värt att leva. Det finns ett meningsfullt liv att leva. Ibland så tänker jag när jag läser till exempel som Romarbrevet 6 som säger att vi är döda för synden och lever för Gud, står det. Vi är döda för synden och lever för Gud. Det är vad Jesus har gjort för oss. Ibland så nöjer jag mig med att jag är död för synden. Men jag lever knappt för Gud. Och nu menar jag inte då prestationer bara. Jag menar att förstå liksom livet i Gud. Ta mig rätt nu. Försök inte lägga skuld på er. Ni går härifrån mer skuldtyngda än när ni kom. Utan det här är en kamp för oss vänner. Att fatta vad det innebär. Att vi är döda för synden betyder att det finns ett annat liv att leva. Inte bara att jag är liksom betraktad död för synden. Utan jag lever för Gud. Och ibland måste jag ärligt säga att det kristna livet ibland framstår, hos en del i alla fall, även hos mig också, som att det är mera liv att leva för synden än att leva för Gud. Det är mera livat att leva för synden än leva för Gud. Det borde vara precis tvärtom. Vi är ju döda för synden och lever för Gud. Var är jag någonstans? Var är vi någonstans? När det kristna livet reduceras till att jag inte förstår att det, jag är, när jag är förlåten min synd av nåd, så innebär ett öppnande av ett helt nytt sätt att leva och ett liv där himlen har liksom tagit plats på jorden. Genom den heliga ande i dig och mig. Vi har alla möjligheter, vänner, att leva ett liv utifrån det här som förändrar verkligheten. Jag talar inte om positivt tänkande. Jag talar om att det finns en seger genom Jesu kors som ingen annan har kunnat vinna åt oss än Jesus själv. Och den segern, mina vänner, den var nödvändig för att sätta oss fria. Och den var nödvändig för att vi skulle kunna vara döda för synden och leva för Gud. Det här livet är värt att utforska. Det här livet med Jesus, det är värt, mina vänner, att ta åt oss fullt ut av. Jesus säger att han kom med liv i överflöd. Låt oss spegla det livet. Du behöver inte göra något annat än vara dig själv och att följa Jesus. Men gå tillsammans med Jesus. Låt honom visa på det livet han har vunnit. Lev för Gud. Lev för honom. Låt det få flöda genom ditt och mitt liv. Att vi fattar att vi är skuldsanerade. Och det öppnar någonting helt nytt för oss. Och så ska vi få fira nattvard nu. Alldeles strax. Låt oss be tillsammans och tacka Herren. Jesus, tack för att det är sant. Tack för att det är så här. Tack för att vi inte bara behöver försöka peppa varandra till någonting som någonstans så håller det inte riktigt. Vi tror inte riktigt det här, utan Herre, tack för att det är sant. Tack för att du har sanerat den här världen från den död som har hållit den i sitt järngrepp. Från den död som hotar att vinna kriget. Men Herre, du har kommit med liv i överflöd. Och det livet har tagit över. Och varenda människa som väljer att se på dig och lyfta sina ögon och fästa sin blick på dig. Varje människa som gör det, Herre, är en seger för den här världen och för ditt rike. Varje människa som lyfter upp blicken och ser på dig, Herre, har en potential att förändra sin omgivning. Herre, tack för att vi är förlåtna och benådade syndare. Men tack också, Herre, för att vi är nya skapelser. Skapade att leva för dig, Jesus. Fulla med ande, kraft och liv. Och hjälp oss när den ekvationen inte går ihop för oss, Herre. När vi tycker att vi inte har så mycket att komma med. Herre, fyll på. Kom med din ande, Herre. Gör oss beroende av att ständigt få mer av ditt liv och din heliga ande. Så att vi kan leva för Gud och vara döda för synden. Herre, jag prisar dig. Tack för den här dagen. Tack för en lång fredag, Herre. Tack för Good Friday, Jesus. Tack för att den här dagen vann en seger för oss och för mänskligheten. Som inte kunde få oss någon annanstans. Vi prisar dig för det, Jesus. Tack för att du är här. Berör oss nu, Herre, i nattvarden. Låt sångerna, låt bönen, låt tystnaden få tala till oss, Herre. Kom, helig ande. Amen.